Temat för förkunnelsen den här månaden och början på hösten är Lär känna Gud. Och förra söndagen predikade Ellen om att lära känna Fadern. Idag handlar det om att lära känna Sonen. Vem är Sonen? Vad innebär det att lära känna Sonen? Och vi utgår ifrån det så kallade avskedstalet i Johannesevangeliet kapitel 14-17. Men jag ska inte börja där. Du kommer märka att jag landar där. Utan jag ska börja i Johannesevangeliets inledning. Och vi ska stå upp tillsammans och lyssna till Guds ord. Ifrån Johannes 1, vers 9-18. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom som jag sa, han som kom efter mig går före mig, till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Men den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Gud, vi tackar för ditt levande ord. Låt det få borra sig in i djupet av våra hjärtan. Amen. Varsågod och sitt. Vem är sonen? Vem är Jesus Kristus? Vad är det att lära känna sonen? Ja, det första den här bibeltexten lär oss om Jesus, det är att Jesus förklarar Gud. Ingen har någonsin sett Gud. Men den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat Gud för oss. För det första, Jesus förklarar Gud. Ibland brukar jag presentera mig själv. Jag heter Mika Tellbe och jag är lärare i Nya Testamentets exegetik på Akademi för ledarskap och teologi och Örebro teologiska högskolan. Och när jag säger ordet exegetik så kan jag ibland märka, jag säger inte det alltid, men att folk rynkar lite på pannan. Vad är det där? Det låter ju som rena grekiskan. Och det är precis vad det är. Exegetik betyder att förklara, att tolka, att utlägga. Och det ordet exegetik kommer faktiskt ifrån grekiskan och är exakt det ordet som används när det står att Jesus förklarar Gud. Jesus bedriver exegetik på Gud. Han tolkar, han förklarar, han utlägger Gud för oss. För utan Jesus skulle vi veta väldigt lite om Gud egentligen. Du och jag, vi kan förnimma det gudomliga. Vi kan ana Gud i skapelsens skönhet. Carl von Linné, ni vet den store botanikern på 1700-talet, han skrev om sin expedition till Öland år 1741. Och han talade om att han hade skådat Gud på ryggen. Han lånade ett uttryck ifrån Moseböckerna i Bibeln. Han hade sett Gud på ryggen i naturen, och så kan vi känna att vi anar Gud, Guds storhet och skönhet i naturen. Men det räcker inte. Du och jag, vi kan möta Gud genom andliga fenomen, upplevelser i andra religioner på något sätt. Till och med Paulus talade om när han kom till Aten att atenarna visste någonting om Gud. Han hade sett ett altare åt en okänd Gud. Gud kan vi ana och förnimma även i andra religioner. Men det räcker inte. Inte ens judendomen som den är given genom Mose, säger Johannes, räcker. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Johannes poäng är att ska vi lära känna Gud, ja, då finns det en förklaringsplats som heter Jesus Kristus, som Johannes längre fram i avskedstalet talar om som till och med vägen, sanningen och livet, och att ingen kommer till Gud utom genom honom. Till och med gamla testamentets Gud behöver förklaras av Jesus. För inte så länge sedan så mötte jag en kvinna som var störd i sin bibelläsning. Nu har jag börjat läsa Bibeln igen, sa hon till mig. Men så händer det som jag känner igen och hänt tidigare i mitt liv när jag kommer till vissa texter. Det är mycket som är fantastiskt i Gamla testamentet. Men så börjar jag läsa om våld, krig och hat. Och så vände hon sig till mig och sa: vem är den Gud som dömer så hårt och till och med uppmanar Israel till att utrota folkslag, till och med oskyldiga kvinnor och barn? Är det verkligen samma Gud i Gamla testamentet som i Nya testamentet? Hon vände sig till mig med förhoppning om svar. Och jag såg nog lite brydd ut. Hon var uppenbart frustrerad. Det var inte det att hon inte ville läsa Bibeln. När hon väl började läsa Bibeln så var det sånt som var jobbigt och svårt. Och när vi läser, inte minst i Gamla testament, så kan vi läsa många fascinerande, spännande och fängslande berättelser om livsöden, människor som på olika sätt brottas med livet och med Gud. Men precis som kvinnan påpekade så finns det också många skildringar som kan vara våldsamma, brutala, drastiska beskrivningar av väpnade konflikter, ond, bråd, död, grymma vedergällningar, utrotningskrig och dödsstraff. Vad gör vi med hatet och våldet i de här texterna? Ja, du kan ju typ likt Jonas Gardell i hans bok Om Gud från 2003 förkasta Gamla testamentets Gud. Han skriver att han vill göra sig av med slaktens Gud, förintelsens Gud och folkmordens Gud. Och så kastar han ut den Gud som förknippas med våld och krig. Andra, istället för att förkasta, känner att de måste försvara den Gud. Man måste försvara Israels krig. och säga att det var försvarskrig. Och utrotningskriget måste ses som att Gud använder Israel som en förlängd arm i kampen mot ondskan eller något liknande. Men Jesus, han varken förkastar eller försvarar. Jesus förklarar. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, jag har kommit för att uppfylla. Ni har hört att det blir sagt till fäderna. Du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger till er. Och så börjar han berätta om att när du är på väg till offeraltaret och där kommer på att du har någonting otalt med din broder, så lägg ner din gåva och gå först och försona dig med din broder. Och sen bär du fram din gåva. Jesus, han har kommit för att förklara, att förtydliga, förenkla, förinnerliga, förkroppsliga lagens egentliga innebörd. Han talar inte om var gränsen går, varmed jag kan kalla mig rättfärdig. Jag är ingen dräpare i alla fall, jag är ingen mördare. Han talar om var ditt och mitt hjärta befinner sig. Han kommer för att förklara Gud. Och ärligt talat sa jag till den här kvinnan att jag skulle nog aldrig själv ha kommit till tro i tonåren om jag enbart hade mött Gamla testamentets Gud. Jag tror på den Gud som har förklarats i Jesus Kristus. Därför att Jesus har talat om att Gud är nåd och Gud är sanning. Och inte bara det. Jesus har inte bara förklarat Gud, säger Johannes. Han är själv Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. De första kristna, de började sätta likhetstecken mellan den Gud de tillbad, skaparen och befriaren, med den person som var uppenbarad i historien. Och detta märkliga blev att man började tillbe honom som Gud. Trons mysterium. Jesus förklarade Gud, men också förkroppsligade Gud. Och då kommer vi över till min andra punkt som Johannes talar om i sin inledning. Jesus förklarar inte bara Gud, utan Jesus förklarar också människan. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. När Jesus ska förklara Gud så gör han inte det på avstånd. Eller han gör det inte ovanifrån. Utan när Jesus ska förklara Gud så blir Gud människa i Jesus. Ordet blev människa. Egentligen så står det att ordet blev kött. Sarx, ett ord som greker hatade när det gällde att tala om Gud och gudar. Därför att sarx stod för det icke-gudomliga. Det mänskliga, och gudarna levde bortom, upphöjt, avlägset från mänskligt elände och lidande. Inte kan en gud identifiera sig med det svaga och det brustna i det mänskliga. Men i Jesus, säger Johannes, så blir Gud hud. Gud blir människa. Gud älskar så sin skapelse att han väljer att bli ett med den. Och detta är kanske den kristna trons allra största mysterium. Vi brukar kalla det för inkarnationen. Och inkarnationen kommer av latinets incarnis som betyder i kött. Denna inkarnation vittnar om Guds närhet. Gud kommer nära i sonen Jesus Kristus. Om Carl von Linné talade om att han såg Gud på ryggen, så talade Martin Luther om att Gud har i Jesus fått ett ansikte. Vi kan se Gud. Men inkarnationen vittnar inte bara om Guds närhet utan också om Guds svaghet. Inkarnationen visar att Gud inte skyr det mänskliga och svaga utan snarare identifierar sig med människan. Och här kommer kanske det märkligaste vi har att lära oss om Gud, nämligen att när Gud ska uppenbara sin makt så klär han av sig denna makt och härlighet. När Gud ska uppenbara sin kraft i världen så avstår han ifrån att använda den. Han låter sin son dö. Förlöjligad. Förnedrad, förkastad på ett kors. Här lär vi känna Gud. Men här lär vi också känna människan. Därför att Jesus är till fullo Gud, men också till fullo människa. I Jesus visar Gud att han inte går bortom det mänskliga. Jesus leker, busar, bråkar, skrattar, gråter. Han blir trött, frustrerad, arg. Han törstar, han hungrar, han våndas. Han lider, han dör. Att lära känna Gud genom sonen är att också lära sig vad det innebär att vara en sann människa. Vi kan ibland få för oss, i alla fall jag, att livet handlar om att försöka bli så gudomlig som möjligt. Man ska slipa på sin karaktär och bli bättre och bättre, och till slut så blir man lite bättre ändå. Att växa som troende handlar om att bli lite mer gudomlig. Nej, det gör det inte. Att växa som en troende handlar inte om att gå från att vara människa till att bli gudomlig. Därför att Gud har i Jesus visat att växa andligt handlar om att bli en sann människa. Prästen Bengt Pleijel har uttryckt det här väldigt väl i en av sina böcker. Vi tror att vi står för det mänskliga och Gud för det gudomliga. Sanningen är snarare, skriver Pleijel, att vi står för det förfuskat mänskliga och Gud står för det sant mänskliga. Jesus förklarar Gud, men Jesus förklarar också människan. Jesus kommer för att göra dig och mig till sant mänskliga, det vi är skapade till, och ge oss det liv som vi är tänkta för. Då kommer vi in på den tredje punkten. Jesus förklarar Gud, Jesus förklarar människan, men Jesus förklarar också livet. Jag träffade en ung kille i somras som talade om sin tro. Han hade nyligen blivit en kristen. Han beskrev sin tro med termer som identitet, sammanhang, mening. Och jag tänkte för mig själv att det lät ganska klyschigt. Vad då mening med livet? Ja, Johannes förklarar. Och han börjar i Johannes kapitel 1, vers 1 med att säga att i begynnelse från allra första början, innan någonting annat fanns, så fanns ordet. Och det här ordet var hos Gud och detta ord var Gud. Och detta ord, uppenbara Gud, och Gud ger detta ord till människan, och alla som tar emot detta ord ger han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Varför kan jag som en kristen människa säga att jag har mening? Ja, det har att göra med att jag får en förståelse för varifrån jag kommer, vem jag är och vart jag är på väg någonstans. Det handlar om förstås livet och livets sammanhang. Det är att få en livskarta. Det var det här som förvandlade mitt liv som tonåring. När jag blev kristen. Jag tänkte att om Jesus verkligen är den han säger sig vara. Om Jesus har dött och därtill har uppstått. Ja, då är det här, tänkte jag i mitt ofroma sinne, banne mig det största som har hänt. Jag beslöt att bli en Jesus-troende. Det här fick mig att börja tänka annorlunda om mitt liv, som har kommit att prägla mina viktigaste livsval. Det finns inget som har präglat mitt liv så mycket som sonen Jesus Kristus. Jag satt i samtal med en student just på Örebro universitet för en tid sedan, och han sa till mig: men är det ändå inte ett stycke idioti att satsa som du gör på en enda person, Jesus? Jag sa till honom: ja, jag kanske har fel. Jag kanske tror på en bluff. Men, sa jag till honom, i sådana fall så är jag en väldigt lycklig idiot som har levt ett väldigt meningsfullt liv. Därför att livet handlar om gemenskap med Gud. Det Jesus talar om för oss, att tron på honom handlar inte om en religion utan om en relation. I Johannes 6 kommer folket till honom och säger: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Vad ska vi prestera? Vad ska vi åstadkomma för att göra Guds verk? Då säger Jesus till dem: detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Tron handlar om en relation. Och Johannes visar det så väl i sitt evangelium. De första 12 kapitlen, där vänder sig Jesus till hela världen och talar om sin relation till Fadern. Jag och Fadern är ett. Men från och med kapitel 13, och där vi också har det här avskedstalet, så vänder sig Jesus inåt till sina lärjungar och börjar dra med dem in i relationen som han har med Fadern. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Trons mysterium. Tanken svindlar. Att detta liv handlar ytterst om att dras in i gemenskap med ytterst med Gud själv. Det Jesus ger oss rätten att få kalla oss, dig och mig, för Guds barn. Och Jesus, han utvecklar det här just i det här avskedstalet där jag nu slutar. Där han förinnerligar och fördjupar detta barnaskap och sätter lärjungarna i relation till sig själv ytterst. Utan mig kan ni ingenting göra, säger han i kapitel 15. Och han fortsätter i kapitel 15, vers 15. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt vad jag har hört utav min fader. Och ni har inte utvalt mig. Det är jag som har utvalt er. och jag har bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Jag älskar de här verserna. Du kallas att bli vän med Jesus. Att gå in i en relation med honom. Att lära känna Gud genom Jesus Kristus i denna nära vänskap. Och då säger Jesus till dig att ditt liv hänger inte på din duktighet, på din prestation. På att det är du som tror att det är du som har utvalt mig. Nej, det är jag som har tagit initiativet. Det är jag som har valt dig. Och jag har gett dig en livsuppgift. Jag har gett dig en mening, ett sammanhang som handlar om att du får ett uppdrag. Att gå ut i världen och bära frukt. Tala om livets mening. Och Jesus förtydligar det här i slutet av Johannes evangeliet ännu tydligare när han säger till sina lärjungar: frid ger jag åt er som Fadern har sänt mig, så sände jag er. Tala om förtroende. Och idag så bjuds vi in till måltiden. Ett uttryck för den här vänskapen, den här gemenskapen. Det var en måltid som Jesus firade från början med sina allra närmaste vänner som hade följt honom och som ville ge sina liv för honom, även om de i stort också misslyckades. Och så småningom började hans vänner att fira den här måltiden för att påminna sig om tron på den döde och uppståndne Kristus. Och idag så får vi fira den här måltiden än en gång. Och du som aldrig medvetet har sagt ja till Jesus, det kan du göra idag genom att ta brödet och vinet. Och Jesus vill dela sin vänskap med dig, sin nåd och sin sanning. Och du som har gjort det många gånger, vi firar denna måltid än en gång som ett uttryck för denna vänskap. Återigen, detta stora mysterium, Guds gemenskap med oss genom sonen Jesus Kristus. Och det kanske inte finns någon bättre plats att möta och lära känna sonen än vid detta bord. Välkommen. Tack Gud för att du är oss nära i den här gudstjänsten. Att vi får lära känna livet, oss själva och ytterst Fadern genom dig, Jesus Kristus. Amen.